Jag sliter med att fundera vad vi ska ta upp och vad vi inte ska ta upp. Och undvika det som den där mannen som satt i första raden i bänken och hade lyssnat på en lång predikan om Johannes döparen hör till gamla eller nya testamentet. Och efter 3 timmar sa prästen att jag vet faktiskt inte om jag ska placera honom i gamla eller nya testamentet. Och då steg den här mannen upp och sa du kan placera honom här för jag går nu. Och det ska vi försöka undvika så vi ska också sluta i tid. Men var finner vi evangeliet första gången? Alltså Kristus är där och han är ju själv evangeliet. Han är där i första versen utan tvekan. Första ordet, första delen av ordet. Men var har du ett klart uttryckt evangelium första gången? Och då har bibellärare och teologer genom kyrkans historia gått till första Mosebok 3:15 och sagt att här har du första gången evangeliet. Människan har just fallit i synd. Och Gud kommer och han dömer ormen som var upphovet och frestaren. Och så säger han till Eva och Adam och ger detta löfte. Jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan. Och det här säger han till ormen. Och mellan din avkomma och hennes avkomma. Han ska krossa ditt huvud. Och du ska hugga honom i hälen. Så plötsligt mitt i allt så kommer en individ fram här. Vem är det här? Vem är den här han som ska krossa den här ormen som har ställt till det här eländet i världen? Och vem är han som ska få bli huggen i hälen? Jo, här har man sett den första liksom sån här en blinkning av evangeliet. Det ska komma någon. Det ska komma någon som övervinner den onde. Det ska komma en som krossar ormens huvud. Och ända härifrån när vi läser Gamla testamentet så är det mer och mer löften du samlar in när du vandrar genom Gamla testamentet. Löften om en som ska komma. Och det visar sig hela tiden i Gamla testamentet att ingen blir frälst genom lagen. Vem är lagens största representant i Gamla testamentet? Vem är största representant för lagen i GT? Moses. Kom han in? Kom han in i det lovade landet? Nej. Men du tänker komma? Nej. Det är omöjligt att komma genom lagen. Om inte ens Moses som tog emot lagen, mötte Gud, ledde folket. Han faller innan han kommer till gränsen. Han kommer inte in i det lovade landet. Men det är något speciellt med Bibeln. Den är som liksom, det är som ett brev av någon vän som sen liksom plockar in små saker. Och när du kommer till Nya testamentet så har du ett tillfälle. Då Jesus säger att kom med mig nu, vi ska gå upp på det där berget. Och så går han upp och så förvandlas han inför sina lärjungar och blir förhärligad. Förklaringsberget kallar man det. Och vem är det han ser där? Moses och Elias. Moses! Men han kom ju inte in. Nej, han kom inte in genom lagen. Men nu står de. Och sen är det ju så här, tyvärr, vissa juveler måste man gräva fram. Så jag hade läst det här i 10-tals år och tyckte att det var tillräckligt härligt att Moses är där och han har kommit in. Och så står det att de står och samtalar om hans bortgång. Alltså hans död. Okej, okay, no, men det är bra det. Men sen en dag var det någon som sa till mig, vet du vad det är för ord där i grekiskan? de samtalar om hans, Jesu, exodus. Oh. Oh no. Exodus, det var ju det som Moses var expert på. Och det var ju han som inte kom in. Men nu är vi i Nya Testamentet och nu samtalar vi om det slutliga exodus. Då varje människa ska frälsas från synden, dödens och djävulens band och tas in i riket. Och Moses står där och helt oförtjänt, fullkomligt 100% av nåd alena, så får han höra förklarat av Jesus själv. Att hör du Moses, det där som du gjorde, det var fint, men det var bara en bild på vad jag kommer att göra. Jag kommer att föra ut det här folket ur döden, ur djävulens grepp, ur synden, in i himlen. Och du får vara med. Du får vara med, Mose. Det är ju ett underbart budskap och Bibeln är så underbart enhetlig här. Evangeliet lovas i Gamla Testamentet, uppfylls i Nya Testamentet. Och du har de här stora vändpunkterna, skapelse, syndafall, löftet, Kristi död och uppståndelse, evangelium och Jesu återkomst, den yttersta domen, en himmel och ett helvete. Och för att komma genom hela den här berättelsen, du ser var du är där, ditt liv idag, här och nu, mellan Jesu första tillkommelse och hans andra, hans återkomst till jorden. Där lever vi. Vi lever i den yttersta tiden. Där kallas för den yttersta tiden, i mellanrummet där. Vi lever i det. Där är din plats att tjäna Gud idag 2018. Och här sen så sker det en massa saker hur Gud förbereder genom hela Gamla Testamentet. Och hela tiden är det som en väg som går mot att vi kommer till Kristus som finns på så många sätt där i Gamla Testamentet. Och vi lever nu här, som jag sa, i väntan och i den tid då evangeliet sprids. Och evangeliet förkunnas. Och här är många av er som har varit ute och vissa ska ut, vissa ska till andra länder härifrån och predika evangeliet. Och det är väldigt viktigt att du ser att du står i den här historien. Det är inte första gången någon är ute. Du behöver inte vara rädd, du får vara ute i hans namn och tjäna honom. Men det som det är att det är en obeskrivlig förmån. Det är någonting så stort. Det är någonting så härligt att få vara med och berätta om evangeliet och ta det till jordens ända. Och då ska vi komma ihåg att när vi lever mellan Jesu första tillkommelse och hans andra, så lever vi precis så som Nya Testamentets alla brev förklarar. Vi lever mellan två stora händelser som båda ska inverka på vårt liv. Nu får jag öppna upp det. Vad betyder det här i praktiken? Att jag lever Kristuscentrerad. Betyder jag lever i ljuset av vad han har gjort för mig på kors. Han dog, jag är förlåten. Han dog, jag är befriad. Han dog, alltså ska jag inte leva för synden längre. Men sen lever jag också i ljuset av en annan stor händelse, att han kommer tillbaka. Och när du riktigt noga börjar läsa igenom Nya Testamentets brev, så är det här väldigt intressant. För när du läser Romarbrevet, Korintierbrevet, Galaterbrevet, Efesierbrevet, Filipperbrevet, Kolosserbrevet, så är det hela tiden, han har dött, han har betalt, frälsningen är fullbordad, därför ska du leva så här och så här. Sen läser du vidare. Tess, Timotit, Filemon, Hebr, Petr. Hebreerbrevet, Petrusbrevet, Thessalonier. Och vad är det där? Jo, det är samma sak med att Kristus har kommit, men det kommer in en ny betoning hela tiden. Och det är det, lev i ljuset av hans andra tillkommelse. Att han kommer tillbaka. Och vi ska ställas till svars inför honom och vi ska vara redo. Och så står vi här mellan de här två stora händelserna. Det som du skulle vara mellan två jättestora viktiga händelser i ditt liv. Till exempel, bara för att ta en bild, så är det som om du skulle ha fått medlemskap i ett land. Du skulle ha varit en invandrare och så skulle du ha fått medlemskap och du har just fått papper, du får vara en norrman eller en finländare eller något. Nu är ditt liv präglat av det här beslutet. Och det är så vårt liv ska vara präglat av att Jesus kom och dog för oss. Men låt oss säga att du sen också är på väg till ditt eget bröllop. Du har fått permanent medlemskap och du ska gifta dig. Ja, det präglar dig lite grann. Du är på väg till en stor fest. Och det skulle förvåna mig om du säger nej, inte tänker jag förbereda mig på något sätt. Jag ska bara gå dit. Nej, du förbereder dig. Det är massa saker som ska göras. Och det är på samma sätt med vårt liv här. Att Kristus har dött. Det är grunden. Det är förlåtelse. Och vi lever i ljuset av det. Och så väntar vi på hans andra tillkommelse och lever i ljuset av det. Vad betyder det? Jo, det betyder bland annat att det här evangeliet ska ut först. För det står klart och tydligt att detta evangelium ska predikas för alla folk och sedan kommer han. Så ju mer vi är med och predikar evangeliet, ju mer är vi med och påskyndar Kristi tillkommelse. Och hur kan det vara sig att det är 2000 år sedan han kom och hälften av mänskligheten har inte ännu hört? Jo, det kan vara sig därför att kyrkan håller på och de kristna håller på med massa annat än det som vi ska göra. Att vi ska vara med om att ta evangeliet ut. Det är därför jag tycker det är en obeskrivlig förmån att ha jobbat hela sitt liv i en missionsorganisation som alltid har haft missionärer, alltid haft ett arbete. Och vissa människor som förberedde sig samtidigt som jag i tiden för 40 år sedan så drog ut och översätta Bibeln. Och vi har en till exempel som nu ska ha fest för att hon just har varit med om att översätta det femte nya testamentet. Femte gången hon har kammat igenom ett nya testamentet i översättning. Och det är ett hårt jobb. Det är många långa timmar. Men hon förbereder Kristi tillkommelse precis som vi gör när vi förkunnar evangeliet. Så att vi gör oss redo genom att gå ut i hela världen och förkunna evangeliet. Okej, vad har det här när Kristus dog? Vad är det han gjorde? Vad är det som hände? Vad är det han förtjänar för oss? Det här var någonting som reformatorerna betonade väldigt kraftigt när de sa solus Christus, endast Kristus. För det här är saker som bara han har gjort. Jesus död på korset. Där försonar Gud världen med sig själv. Vi kan inte göra någonting för att jag ska komma rätt med Gud. Utan han gjorde allt som behöver göras för att jag ska komma rätt med Gud. Och så räcker han ut den här förlåtelsen och försoningen. På nytt och på nytt. Det underbara evangeliet. Vi ska sjunga till slut här idag. Jag bad om en sång som är av Lina Sandell. Som heter Ren och rättfärdig. Och där funderar hon faktiskt på det. Kan du ge mig den där psalmboken? Tack ska du ha. Här finns en alldeles underbar text där hon säger: länge jag tänkte, Gud icke skänkte, nåde till den som fattades allt. Å måtte lide, kämpe och stride, stod för mitt hjärte levande malt. Men i min strid, min bedring och flid, fantes det bara avmakt och död. Alltså, detta är vägen för all religion. också inom den kristna tron, där du försöker göra någonting för att duga till Gud. Och så kommer svaret. Åh, vilken nåd! Kristus har köpt oss just som vi är. Han måste lida, kämpa och strida. Han måste stå mot helvetets här. Hur tror du vi skulle ha klarat att stå mot helvetets här? Det var han som tog upp kampen. Det var han som tog upp kampen med ormen. Det var han som krossade ormens huvud. Det var han som betalade. Och vi går in i en seger. Det är det bästa budskapet i hela universum. Och vi borde komma ut ur våra möten som människor som just har fått höra att de har vunnit 500 000 euro. Vi borde komma ut som människor och säga, jag har blivit förlåten. Jag har fått ett arv. Och det arvet bygger på att han måste lida, kämpa och strida. Inte du. För du kan aldrig vinna frid med Gud genom dina gärningar. Jag kommer ihåg en syster, det är säkert 30 år sedan eller så. Hon var väldigt duktig gymnasist och hon hade var på finländskt mästerskapsnivå. Hon hade en tränare som var känd för att han var supertuff. Han var hård som sten. Och han tränade så att hon berättade att när man smakar blod i munnen så kunde han säga att det är bra början. Det är bra början. När allting verkte och hon var fullkomligt sut så sa han, nu är på rätt väg, nu ska du ge det. Så blev hon kristen, frälst. Och så kom hon så under lagen så hon höll på att gå fullkomligt under. Det blev nästan värre än innan hon blev kristen. Och det var många som försökte hjälpa henne, inklusive mig, att förstå evangeliet. Men det bara liksom inte gick. Och så en dag så kom jag på att fråga henne. Hör du, hur ser du Gud? Och när hon inte svarade så sa jag. Inte ser du väl. Har du en bild av Gud att han är lite som den där tränaren din? Bingo. Nej, ursäkta, det här är kristet. Men jag menar, det träffa. Och så sa, ja, har du en bild av Gud som den som när du har blodsmak i munnen, du har läst Bibeln, du har bett, du vet inte om du vågar gå till sö och sova, du har gjort allt, och så säger han, ja, det där är bra början. Vet du vad, jag sympatiserar med dig om du har det här. Jag var så under lagen i ett skede i mitt liv att jag hade svårigheter att äta en glass, en is. För jag tänkte när jag åt den att nu skulle man ju kunna använda de här pengarna också till mission. Du kanske har svårt att fatta det. Men när det var liksom, det var så, det hjälpte ingen, det höll på och hjälpte mig själv, men det är så många sliter, kämpar och strider med vanmakt. Och så kommer Kristus och han säger, du kan aldrig göra det, jag har gjort det. Den här flickan läste senare till läkare. Hon är fortfarande kristen. Och nyckeln till att hon inte gick under var att hon förstod att Jesus är inte som hennes tränare. Som hennes coach, utan Jesus är en frälsare. Och det är väldigt skillnad på en coach och en frälsare. Frälsare har kommit för att rädda dig. Han är som det där som räddar från helikopter, att det största problemet säger det att få människan att lugna ner sig. och sluta krampaktigt göra en massa. Ta det lugnt, jag har dig under kontroll. Jag tar i dig, jag lyfter upp dig, vi hissas upp, allt är gott nu. Du går inte undan, men människan är så rädd så hon håller på med massa saker. Och vi ska in i vilan. När Kristus har gjort allt. Och så är det en hemlighet med det. Och hemligheten är den här. Vi tror att om vi predikar den här vilan, om vi kommer in i den här vilan, så då blir vi lata. Jag ska inte göra någonting, för jag är ju frälst av nåd. Och ingenting kunde vara längre från sanningen. Det är då det exploderar. Det är då det blir någonting som händer i ditt liv. Att energin som du använder på dig själv hela tiden blir nyfokuserad på de andra människorna. Det här har jag sett gång på gång. De människor som har ett härligt, underbart, klart och tydligt evangelium, de har rum för andra människor, tid för andra människor, därför att de har sluppit den där kampen och våndan med sig själv hela tiden, som ingen vart leder. Och så är det att respektera och tacka för det som Kristus har gjort. Han har försonat världen. Han räddar världen från domen. Hur gjorde han det? Jo, genom att ta den domen på sig själv. Genom att bära den. Alla människors synder har han burit. Kristus led i vårt ställe. När han var på korset så står det att han ropar, min Gud, varför du övergivit mig? Det fanns en tid då jag läste det här och så tänkte jag att han måste ropa så här, för det står att det här är liksom att han ska bli övergiven av Gud, och det måste ju vara liksom en profetia, och han måste säga det här och han måste gå igenom det här. Men inte kan ju Gud ha övergett honom. Men det är mer realistiskt än så. Jesus ropar inte därför att det är ett skådespel där han har en viss rad som han ska säga, utan för att det är en verklighet där han dör och han ropar till Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? I detta ögonblick av den största möjliga lidande och övergivelse kommer Gud att överge mig. Men det står i skriften att det sker hans vrede bara för ett ögonblick. Och det ögonblicket när Gud vänder sig bort från Kristus blir till en sån frälsning för oss att vi nu kan be, vänd ditt ansikte till oss. Giv oss din frid. Och han kommer aldrig att vända sitt ansikte bort från dig. Därför att han vände sitt ansikte redan bort från Kristus. Och Kristus tog den där att bli övergiven av Gud. Så när du är rädd för att bli övergiven av Gud, så ska du veta det, att Kristus har redan blivit för din skull. Så han kommer inte att vända sig bort från dig. Sonen tog på sig vårt straff, men fadern led med sin son under straffet för hela världens synder. Det finns knappast någonting i den kristna tron som inte är attackerat. Och det här att Jesus dog och bar straffet för oss, det har blivit attackerat, om man har sagt att det här är en förskräcklig lära. Att menar du att fadern sitter i himlen och har det gott, och så säger han, tar du det där sonen, och så ser han hur det går. Men då har man glömt, som, vad heter han, Hans Teigen, eller, ja, Teigen, som har skrivit en fin bok om det här med försoning, och säger att man har glömt hela treenigheten. Treenigheten verkar hela tiden tillsammans. Jesus är inte ensam där. Han är fylld av Guds ande och Gud är med honom. Och de tar an vår synd, hela treenigheten. De tar det hela på sig och lider för oss. Det är klart att det är sonen som hänger där på korset. Men fadern är inte någonstans, sitter inte i himlen och ser på det, utan han är med om lidandet. Och därför så bär hela treenigheten och tar hand om den här syndaproblemet. Och därför har hela treenigheten detta budskap till oss att vi kan bli förlåtna. Fadern tvingar inte sin son att överlämna sig, men sonen överlämnar sig själv frivilligt, tjänstvilligt, för att uppfylla faderns Guds vilja. Han är villig att ta det straff på sig själv som fadern Gud har mätt ut för hela världens synder. Och då kommer det en väldig våg av betydelse in i det kristna livet från det här. Att Kristus frivilligt har tagit på sig betyder att du kan, det är inte du som ska betala med bot och med vissa saker för dina synder, utan de är betalda. Och när vi talar om bot och omvändelse och att göra bättring, så är det bara vår reaktion på det som Gud har gjort. Så Luther säger att hela vårt liv ska vara en enda bättring. Att vi hela tiden bekänner att Gud, också den här synden har du tagit om hand om. Också det här som jag har förstått att det är fel i mitt liv. Men innan det här gick upp för Luther så kunde han bekänna sina synder i 4 timmar. Hur skulle du ha varit där och suttit som biktfader och lyssna på det där? I själva verket berättas det att hans biktfader sa att kan du bara ta det som är det liksom viktigaste och största, och så liksom är det andra med i paketet. För ingen som orkar höra 4, 5, 6 timmar på den där bekännelsen. Det är en annan sak, jag menar inte själavård nu, att man kan berätta om sitt liv, men jag menar att bekänna och bekänna, därför att man menar att det på något sätt det som betalar. Men skriften säger att han har betalat. Och vad är det jag gör när jag bekänner? Jag bara säger tack Gud för att också det här har du tagit hand om. Också det här. Jag får bekänna också det här. Och ta emot en total förlåtelse. Vad betyder det för oss att han har dött? Att vår skuld är fullkomligt betald. Att vår skuld inför Gud är utplånad. Kristus har burit den. Att Gud genom erfarenhet vet vad ensamhet, övergivenhet, att vara hatad, att vara frestad och så vidare, vad det är och hur det känns. Jag tror att vi har en för fjärn Jesus när vi kämpar i våra liv. Vi vågar liksom inte tro. Vi tror bättre om våra bästa vänner. Om du har en god vän så kan du tro att han eller hon kan sitta där och lyssna på dig och ha liksom medlidande med dig. Men hur är det många är det av oss som kan läsa det här? Därför måste han bli lik sina bröder för att bli en barmhärtig och trogen överste präst inför Gud och sona folkets synder. Genom att han själv fått lida och blivit frestad kan han hjälpa dem som frestas. Han kan ha medlidande. Han kan, det här är ett farligt ord att säga, han kan förstå. Nu kan man kan använda ordet förstå i minst 2 bemärkelser. Att förstå kan betyda att du godkänner. Och det gör Jesus aldrig när det är fråga om något som är fel. Det bara är så. Han är omutligt mot all synd. Men det finns ett annat sätt att säga förstå. Och det är det att du har medlidande och förstår fast du inte godkänner det som är fel. Och det är det som Jesus gör. Och därför ska du veta att i din kamp, i dina frågor, så är han ständigt med dig som din bästa, bästa, bästa vän. Han har själv gått igenom. Det är ju helt ofattbart. Jag funderar fortfarande på vad det här betyder efter att ha läst det i 40 år. Vad betyder det att Jesus har blir frestad i allting? Att har vi precis allt som vi går igenom? Jag vet inte exakt, men jag vet att det står så och det betyder att han förstår. Och att det inte finns någon fiendskap mera mellan, ursäkta den där finskan där, fiendskap mellan syndaren och Gud. Gud är inte arg på dig. Han väntar inte på en möjlighet att få straffa dig. Han är din far. Jag var tolk för en man för en tid sedan. Han och hans fru hade egna barn, men så upplevde de att de vill ta ett fosterbarn, och de tog emot en flicka i sin familj, men hon hade redan några år på nacken, och han berättade att de lyckades liksom inte med att få henne övertygad om att hon är älskad och trygg och så här. Så det slutade dåligt. Det slutade med att hon flydde hemifrån och hon for till Holland och till Amsterdam, och hon hamnade i fel sammanhang där och till slut att sälja sig själv där i Amsterdam. Och då fick de veta det här. Och den här mannen med sin fru, han köpte en husbil. De körde till Amsterdam, de parkerade den och de började söka. Och han sa, han var själv jobbar för organisationen Operation Mobilisering, en stor missionsorganisation. Men han lämnade arbetet och fortsatte söka den här dottern, fosterdottern. Och han sa att han såg ställen som man aldrig borde se. Han gick till ställen man aldrig borde gå till, fruktansvärda saker under de där veckorna. Men det tog ett par veckor och så hittar de dottern. Nerdrogad, fullkomligt på sina sista krafter. Bokstavligen bär han henne ut, bär henne till sjukhuset, betalar allting för henne, köter om henne och får hem henne på nytt. Och börjar på nytt ett andra försök att få henne övertygad om att det här behöver du aldrig mer göra, du är älskad, du är respekterad och så vidare. Men det var väldigt svårt för mig att tolka det där. För tänk på den kärleken som lämnar sitt eget yrke, sitt arbete för att gå efter en. Vilken bild på Jesu kärlek. Det är precis det han gjorde. Han skulle kunna sitta i himlen. Ingen någonsin ska kunna beskylla Gud. Det var vi som hade syndat. Det var vi som hade gått bort. Det var vi som... För ingen ska kunna säga, Gud, du, varför kommer du inte? Han skapar oss, han har gett oss en värld utan synd och utan något som helst. Och det är vi som har gjort bort den, men så kommer han. Och så stiger han ner och så växer han upp. Och så predikar han och så gråter han utanför Jerusalem. Och det är Kristus som gör det här. Och detta gör att allt i vårt kristna liv kan bara vara ett litet blekt svar på den här kärleken. Men vi kan aldrig, och vi ska aldrig gå in på en väg där vi försöker tjäna Guds godkännande med det ena och det andra. Och jag tror faktiskt att det vi behöver är få upp våra ögon och våra hjärtan för Kristi storhet och kärlek på nytt. Det är mycket bättre än alla program vad du ska göra. Och så den sista slutsatsen av Jesu död. Han dog för alla, för att de som lever inte längre ska leva för sig själv, utan för honom. Det kunde väl inte vara något mer naturligt och logiskt än att göra det här. Om någon har betalat allt, frälst dig från döden, gjort allt för dig, så det är väl det mest naturliga du kan göra att säga, här är jag, Herre, låt resten av mitt liv vara ett blekt tack till din nåd och för din nåd. Vart du än sänder mig, vad du än vill, Herre, låt oss be tillsammans. Herre, vi önskar vi kunde se bättre höra bättre, förstå bättre vad du har gjort för oss. Att det kunde bli så överväldigande för oss att vi för din kärleks skull blir som förnyade och kan möta det som du, de människor du ställer oss inför med en ny kärlek och med ny respekt. Därför att vi har mött dig. Därför att vi har blivit begeistrade av din kärlek och din, det du har gjort. Vi ber om att du skulle lyfta den här bördan. Att det alltid är vi som ska göra och prestera. Och att du skulle, Herre, bli den som har gjort allt för oss. Och bli den som vi är evigt tacksamma för. Tack Herre att vi får be om en väckelse i våra länder där Kristi evangelium lyser så klart och tydligt att det får till stånd en revolution. Också i den här borttappade, söndriga, trasiga generationen som vi lever mitt ibland. Och här är så att på nytt igen en gång evangeliet kan spridas från Finland, Sverige, Norge, Danmark till världens yttersta gränser och bära frukt så att det uppkommer nya kyrkor och så att också de här folken som idag lider så obeskrivligt under islam och under andra former av diktaturer kan bli befriade och få höra evangelium om Guds son och hans kärlek. I Jesu namn ber vi. Amen.